Du lyssnar på Bonusmorsorna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär.
Med mig, Marina Matic.
Och Ida Somé.
Ja, då är vi tillbaka. Hur är läget idag?
Nej, men det är bra. Jag måste bara säga innan vi kör igång helt och presenterar allt vi ska göra idag. Mm. Att vi fick lite respons på förra veckans avsnitt. Mm. Och det var många som hade det här problemet med vänner som försvinner. Jag känner att det var lite skönt att få lite så här gemenskap i det. Mm.
Det är väl ganska vanligt att när kriser uppstår i livet så visar ju just den saken också vilka som finns där i vått och torrt och vilka som inte. Alltså man blir ju testad på alla möjliga sätt och vis när en sak är väldigt jobbigt. Då får man se.
Ja, men precis.
Och då tänker jag, det som faller bort, det faller bort. Det får man ju se som en positiv sak i slutändan, i det långa hela i alla fall.
Mm.
Så att det är jätteroligt med responsen om att det kunde liksom relatera, absolut.
Ja, men precis. Ja. Ha, idag så har vi ett jättespännande avsnitt. Vi gästas ju utav ingen mindre än Stina. Som driver företaget Familjeträdet och som även har skrivit boken Gå vilse och hitta hem i bonusfamiljen. Så välkommen till oss, Stina!
Detta har vi sett fram emot jättelänge faktiskt. Jag har verkligen väntat på att få ha dig med i avsnittet.
Ja, verkligen.
Och jag har också längtat och väntat.
Åh, vad roligt.
Superfint att få hänga med.
Vi var ju lite så här i rabat. Kan vi fråga Stina, men tror du verkligen hon vill vara med på detta?
Och jag bara, och Ida skrev, du kan fundera. Jag bara, behöver inte. Jag bara, yes! Självklart.
Så roligt. Ja, men det är verkligen en ära. Vi vet att du har väldigt mycket, både du och Thomas, och ni har fullt upp med bonusfamiljer och allting. Så att det är väldigt, väldigt fint att få ha dig med faktiskt.
Tack. Och jag ser verkligen fram emot det här.
Ja, det ska bli spännande.
Ja, cool.
Det ska bli spännande. Men
jag tänker att Stina, du får gärna berätta lite om där du arbetar med och sen lite om din bok och kanske varför du skrev boken och lite så om du vill. Mm.
Ja, som du sa så har jag företag som heter Familjeträdet och det driver det tillsammans med Thomas som jag också lever med. Och vi startade det egentligen av den enkla anledningen som inte var enkel i sig, men när vi gick in i en bonusfamilj och insåg att det här är ju ett område som är så mycket svårare, mer komplext, utmanande än vad jag hade förstått när jag jobbade som familjebehandlare och skolkurator och inom socialt arbete. Och när jag levde i en kärnfamilj, vilket jag gjorde i 22 år. Då såg vi att det här måste vi göra någonting åt. För så här är det ju förmodligen så många fler än vi som har de här utmaningarna. Mm. Så det var anledningen egentligen.
Mm. Och jag är lite nyfiken för att ni har ju hållit på rätt så länge med det nu. Mm. Och man har ju alltid ett syfte när man påbörjar någon sån här grej som ligger en varmt om hjärtat. Har ni sett någon förändring från start till idag i själva frågan om bonusfamiljer och hur folk ser på det här med bonusfamiljer och liksom rent informationsmässigt, har den informationen kommit ut på det sättet ni önskar, även om jag vet att det behövs rätt mycket mer att arbeta med?
Ja, men jag var på en föreläsning eller höll en föreläsning förra veckan och pratade vi faktiskt just om det här, hur det har förändrats över tid. Och skulle man titta på de senaste 10 åren så har det skett en del saker. För ungefär 8 år sedan så sa vi ju styvfamilj till exempel. Mm. Idag använder vi ju inte det begreppet. Vi pratar ju mer om ombildad familj och bonusfamilj. För 8 år sedan och 10 år sedan fanns det inte så mycket, fanns inte mycket litteratur. Det fanns typ en förening och den la ner för att de hade inte tillräckligt mycket medlemmar. Det fanns inga Facebookgrupper. Så att om man skulle titta på de senaste bara 8-10 åren så har det ju hänt en del. Det finns liksom, ja men de här Facebook, ni finns, det finns poddar och det finns forum. Det finns inte jättemycket litteratur, men det händer saker. Mm. Så att även om man tänker att ja, vi har så mycket mer vi behöver förändra, och framförallt tänker jag inom professionella verksamheter som kommuner och landsting och så har det ändå hänt lite. Mm. Så vi pratar mer om liksom om bonusfamiljer, men inte tillräckligt mycket.
Jag har ju själv upplevt till exempel inom mina kretsar, jag har ju inte jättemånga runt omkring mig som lever i bonusfamilj, utan det är ju mestadels kärnfamiljer. Och jag har ju själv upplevt att de lyssnar ju på podden och de försöker liksom följa och stötta och fråga och vara engagerade liksom på sitt sätt. Och de har ju själv liksom uttryckt att herregud, vi visste inte ens att det var så här mycket kring det, att det faktiskt är en grej. Alltså det är ju en grej när du går in i en relation med någon som har barn, eller du har barn sedan innan och så. Men det är ju roligt att det faktiskt ger en viss effekt på det sättet också. Inte för att man kanske själv behöver det, men du kanske behöver vara ett stöd till någon gång, och då ska du veta hur du ska stötta. Så precis. Man märker ju verkligen att det är stort behov även så. Mm.
Ja, och ja. Att någonstans, precis som du säger, att även om man inte lever i en bonusfamilj själv, så har man förmodligen någon i sin omgivning eller på sin arbetsplats eller var man nu befinner sig, någon som faktiskt lever. Och att skapa en förståelse för de personerna och de utmaningarna. Sen att man inte känslomässigt kan förstå, det är en annan sak. Men man kan ju ändå kunna möta, man kan ställa frågor.
Mm. Ja, det är intressant.
Och det ska vi göra. Ställa frågor.
Det är härligt.
Ska vi köra igång det direkt?
Men vi har ju tänkt att vi ska ställa lite frågor idag. För att vi tänker att Stina, att du kan ha bra svar. Alltså svar som hjälper kanske på ett annat sätt än när Marina och jag pratar. För vi pratar ju mycket om hur vi har det och hur vi upplever saker. Nu kanske vi får lite svar på mera hur man kan hantera vissa saker eller ja, så att man får ett annars perspektiv på allt.
Ett professionellt perspektiv.
Precis, exakt.
Ja, vi kör, och sen så tänker jag att ni har ju superbra input också. Så att,
ja, men, ja, men absolut. Jag tänker att en kombination av våra tankar är ju aldrig fel. Mm. Ida, har du någon du tänkt att vi skulle börja med, eller ska vi bara köra? För jag har...
Nej, men kör. Okay. Ja, kör du. Ja.
Jag kan ju säga så här, att jag har ju, vi delade ju frågan om att, eller vi delade att informationen om att du skulle gästa vår podd idag, och vi tänkte liksom att följarna skulle få chansen att då skicka in sina funderingar. Och då fick jag faktiskt en fråga som jag känner att jag kan relatera till lite grann. Så jag tänker att jag lyfter den först då, av egoistiska skäl också. Och då säger jag följaren så här. Måste allt verkligen vara 100% rättvist? Vi har två gemensamma barn, jag och sambon, samt att han har två äldre som bor hos oss varannan vecka. Vi kan i princip inte göra något kul när inte de är här utan att det blir diskussion. Det kan handla om födelsedagskalas hos en kusin eller bara om en tur till badhuset. Så hur hanterar vi det? Liksom?
Mm. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Och den är också en sån fråga som vi ofta får. Och om man tänker så här 100% rättvis, nej. Det behöver det inte vara. Det kan aldrig bli 100% rättvist. För att förutsättningarna ser inte ut så. Och jag tänker att det som är skillnad är att som i det här fallet så har en person två barn. Och den andra personen har fyra barn. Så det är olika i känslan också, utifrån att som då förälder till sina två barn så vill man göra saker bara liksom om man är inom situationstecken lilla familjen. Medan som en förälder vill ju ha med sig alla sina barn. Så att man kan säga att det är ju olika känslor i det. Och det handlar också om just det här skuldkänslan om jag gör någonting med bara liksom lilla familjen, hur känner då mina barn sen tidigare? Så att jag tänker att man måste få lov att göra saker för att det kommer alltid vara en skillnad. Och det är ju de som beskriver liksom så här, okej, vi kan inte, vi börjar komma in i jul snart. Vi kan inte klä julgranen till exempel, för det gör vi inte förrän alla barnen är. Det innebär att det, och då är det inte rättvist mot de barnen som bor på heltid. Så om man skulle titta så är det ju inte, så det blir orättvist om man nu skulle säga rättvist eller orättvist, så blir det det på något håll. För att då får ju de barnen som bor på heltid, då får de alltid vänta.
Ja, och det är ju den förståelsen jag har fått nu sedan vi fick ett gemensamt barn, jag och Filip. För vi har ju, jag har ju varit så extremt noga med att barnen ska känna sig orättvist behandlade. Sen har jag har också varit väldigt noga med att säga att ingenting är någonsin 100% rättvist, men att göra det så rättvist som möjligt för dem i alla fall. Men nu känner jag bara så här, okej, Lelia börjar bli liksom ändå, hon börjar närma sig 3. Hon behöver också liksom underhållas ibland, eller vi vill också liksom hitta på grejer med henne ibland när inte alla barnen är hemma. Varför ska hon lida för att inte barnen är hemma just där och då? Så att ja.
Nej, och rättvisa kan ju också vara, alltså, för att jag tänker att rättvisa är inte att alla får lika, rättvisa är att man får det man behöver. Och då kanske det är så att om det skulle vara, om man skulle titta utifrån det, då kanske, alltså mina barn gör någonting bara med mig, snarare än att man alltid gör allting tillsammans. Och att man liksom tänker lite utanför den här ramen om att alla måste göra allting tillsammans. För det gör man ju inte alltid i en kärnfamilj heller. Då delar man ju upp sig. Men då håller man ju inte på och tänker att oj, alla måste göra allting samtidigt.
Klockrent.
Precis, så där försöker jag tänka att man... att man ändå eller så här, ger barnen det de behöver, men det behöver inte vara samma. Skulle vi vänta på att alla skulle vara samlade här, då skulle vi ju aldrig få göra någonting. Så jag tror man behöver acceptera att det inte liksom behöver vara exakt. Rättvist.
Nej, för att då tittar vi också på att barnen gör ibland saker med den andra föräldern som är utanför hemmet. Och då blir det ju inte rättvist mot nuvarande barn, eller de, om man nu ska säga nya barn. Det är alltid så många begrepp.
Men gemensamma.
Ja. Ja, precis. Gemensamma barn. Då blir det ju inte rättvist mot dem. Så hur vi vänder på den frågan, så rättvisa handlar inte om att alla måste göra allting tillsammans. Utan att man får det. Sen får man jobba med den där känslan som väcks i en. För att det är ju den som egentligen ställer till det.
Ja.
Ja, bra. Jättebra. Ja. Ja, men då går vi vidare till nästa fråga då. Tyckte vi fick fram väldigt mycket bra här, Estrina.
Ja, verkligen. Ja. Känns som jag sitter på
föreläsningar idag.
Jag bara är tyst och lyssnar. Ska lära och suga in allt här nu så jag lär mig.
Okej då. Nästa fråga handlar om att det här är en förälder som sitter och gråter kvällarna i sträck. Vars dotter, det står så här, sitter och gråter kvällarna i sträck. Min dotter vill inte att jag träffar någon annan än hennes pappa. Detta är så fruktansvärt jobbigt. Vi träffas inte när jag har barnen, men ibland ses vi lite smått. Och då flippar hon totalt, dottern då. Hur långt låter man detta gå innan man sätter ner foten för vad barn ska styra och inte styra? Liksom?
Precis, och det är ju en relevant fråga. Först och främst så tänker jag att det man får göra är att prata med barnet. Vad är det som händer med barnet? För förmodligen så kan det ju ligga rädslor i att om det kommer in en ny person så kanske jag förlorar min förälder. Man kan också prata om det där som den längtan barnet har av att ens föräldrar ska vara tillsammans. Och berätta för barnet att oavsett om jag har en relation eller inte så kommer inte det att hända. Så barnet kan släppa, även om det är en sorg hos barnet, så om man släpper den tanken på att det där kommer att hända, så får man hantera sorgen. Men att också prata om att även om jag träffar någon så kommer jag fortfarande vara din förälder. Jag kommer fortfarande älska dig lika mycket, att det har inte med den kärleken att göra. Och att någonstans ta den diskussionen så att barnet får uttrycka sina känslor på ett annat sätt. För att nu reagerar de och agerar.
Jag är lite nyfiken på egentligen hur gammal denna dottern är. För att jag tror att sånt här är ganska vanligt när man kommer upp i en viss ålder. När man får barn som kommer upp i en viss ålder. Det kan absolut vara mycket med små barn. Men när de väl kommer upp i en viss ålder, till exempel närmare pubertetsålder, närmare tonåren, så spelar det nog ingen roll om man precis har träffat någon eller inte. Det kan ju vara att man har varit tillsammans ganska länge. Ändå kan de här känslorna dyka upp för att barnet får liksom en bättre och mognare förståelse för hur situationen i ens liv verkligen är.
Mm. Men vi har hört att man kan vara, alltså vi har hört om barn som är 4 år som tycker liksom att nu ska bonusföräldern gå hem fast de bor tillsammans. Mm. Och när det gäller tonårsbarn så är det på ett annat sätt. Då kanske det mer handlar om att jag kommer inte träffa dig om du inte gör slut med den här partnern. Mm. Men att det liksom kan vara, oavsett ålder så kan de reagera.
Ja, jag tänker att de gör det på olika sätt. Att det kanske blir mer tydligt när de är äldre för att de kan uttrycka sig då på ett annat sätt som man förstår bättre än kanske när ett litet barn gör det.
Ja, och man får också se det, vad händer när man faktiskt träffas? Hur ser de träffarna ut? Vad behöver barnet för att lära känna den nya partnern? Och att någonstans man kan bekräfta känslan hos barnet, men oavsett ålder, om det är liksom en person som man säger att det här är en bra person som jag bjuder in och jag är säker på att jag liksom, det är en trygg person som jag faktiskt vill att mitt barn ska träffa, det får man ju också bestämma först. Men då får man ju någonstans jobba med och prata med barnet, jobba med relationen i verkligen sakta takt. Men just att barnet ska bestämma om jag ska ha en relation eller inte, det blir också en rätt så stor börda för barnet att ha.
Ja, och sen implementerar man ett sätt i den i relationen mellan barnet och föräldern som inte alls är bra för någon utav dem. Och det är ju ingenting ett barn kan ta ansvar för, såklart. Men just det här att man ändå försöker tänka lite långsiktigt. Vad finns det för konsekvenser utav mitt handlande om jag slutar och träffar denna här? Är detta en bra eller dålig människa? Ja, om det är en dålig människa, ja, då kanske jag kanske ska lyssna till barnet. Men man hoppas ju på att man har kanske lite bättre omdöme än så.
Ja, precis.
Men sen tror jag också att man tänker, eller jag kan bara utgå ifrån mig, att när man hamnar i de där situationerna att man tänker att det är eller jag som bonusförälder tänker att det är mitt fel på något sätt, att det blir det där emellan barnet och bioföräldern, fast egentligen inte kanske har någonting med bonusföräldern att göra, utan det handlar om, ja, som Stina var inne på, det här att man behöver prata med sitt barn mera om ja, vad den upplever och vad den har för känslor.
Det var ju
allt.
Superbra perspektiv. För man tänker också så här, gud vad jobbigt för mamman i den här situationen som befinner sig i mitten. Som har en dotter som är besviken och en ny partner som bara känner liksom, herregud.
Vad gör jag för
jag
fel?
Jag kanske borde bara dra mig ur allt det här så att, så att jag inte kommer emellan liksom en förälder och ett barn.
Precis,
Så att det är nog, nej fy vad jobbigt.
Ja, men det är ju mycket olika känslor i det, men som sagt att faktiskt att man får sätta ord på vad det är så att man inte bara går på beteendet, för att det är ju ofta blir det ju beteendet vi går på och så det, blir det jobbet, vilket det blir, så att det är ju inget konstigt, men att faktiskt försöka hitta liksom, vad är det faktiskt, finns det någon rädsla att man ska förlora sin förälder eller de här att de sätter orden på att nej men du kommer inte mina föräldrar vara tillsammans, och som sagt då får man prata om att det kommer inte hända oavsett. Att det är inte den personen som avgör om jag kommer vara tillsammans med din andra förälder eller inte. För det kommer inte hända.
Nej, precis.
Ja, just det här med tydlighet, det har vi också pratat om många gånger. Att man måste vara tydlig gentemot barnet. Hur relationen är och hur den kommer vara framöver.
Precis. Och trygga kärleken till barnet. Att oavsett om det kommer in en ny person så kommer jag älska dig exakt lika mycket. Det har inte med, det har liksom inte med den kärleken att göra.
Nej. Kämpa på. Du ska kämpa
på.
Kämpa på, ja. Hur ska man hantera sina känslor kring att man tycker att biomamman gör fel inom citationstecken med barnet? Min bonusdotter är 6 år och fick en egen mobil när hon var 5. Hon tvättar kläderna i sköljmedel, serverar flera sorters mat vid varje måltid. Lägger inte barnet i tid på kvällarna. Ja, listan kan göras lång. Här tänker jag att alltså, där är det ju jätteviktigt att man som bonusmamma kanske accepterar att barnet är faktiskt hos sin förälder varannan vecka, hos sin bioförälder varannan vecka. Där faktiskt bioföräldern är den som sätter regler, som sätter gränser, som lever utifrån det hon eller han tycker är rätt. Och då måste precis man acceptera det.
Mm. Ja, för att det är ju också så, man kan titta då, om mamman hade börjat tala om hur hon tycker att bonusmamman och då den andra föräldern ska göra i sitt hem, då hade man inte varit lika pepp på det faktiskt. Så att någonstans, precis som du säger, att man får acceptera att om det inte är så att det är bristande omsorg, men då är vi inne på någonting annat. Men annars om hur de gör, hur de tvättar kläderna, hur man gör med nattning och så vidare, det får man släppa.
För att jag, förlåt för att jag avbröt dig, men jag ser ju detta mer som att okej, denna personen tycker att det blir lite jobbigt att behöva liksom kliva över den tröskeln sen när barnet kommer tillbaka, att man liksom ska börja jobba från början igen och vänja barnet vid det man själv gör, så att man vill göra det enkelt för sig själv. För i själva verket så detta här jag läser är ingenting som låter skadligt för barnet.
Nej.
Jag menar sköljmedel.
Nej, precis. Nej, och det kan ju handla om så många olika saker som gör att man reagerar. Att man kanske inte känner sig helt trygg i sig själv eller i sin egen föräldraroll eller i bonusföräldraroll. Det kan vara att man vill göra sig en plats i bonusfamiljen. Man vill liksom hitta det här familjen och att man vill ingå i det liksom familjekonceptet, om man säger så. Mm. Så att det handlar om sådana saker. Men jag tänker att någonstans så får man titta på, okej, vad kan jag kontrollera och vad kan jag inte kontrollera?
Precis.
Vi kan inte kontrollera vad som händer i det andra hemmet. Vi kan kontrollera hur vi gör här. Har barnet jobbet vid övergångar, då tittar vi på vad behöver barnet när det kommer till oss.
Mm.
Om det skulle vara den typen av frågor som påverkar med nattning till exempel. Hur kan vi skapa rutiner för att snabbt komma in i våra rutiner? För att vi kan ju aldrig säga till den andra mamman eller pappan vad de ska göra i sitt hem. Utan vi...
jag har testat.
Precis.
Men, det gick inte.
Nej, det brukar inte gå så bra. Utan då gör vi det vi kan. Vi tar hand om det som är inom våra egna 4 väggar.
Mm.
Och så skapar vi de rutinerna som vi vill ha.
Ja, precis. Jag tänker att hon som har ställt frågan ska försöka tänka om lite. Och där behöver man göra ganska mycket när man lever i bonusfamiljer. Man behöver tänka utifrån alla sätt man kan. Mm. Och försöka och inte lägga så mycket fokus på hur biomamman gör, utan som ni är inne på, liksom att fokusera mer på hur gör vi hos oss när barnen kommer till oss.
Och sen får man ju ge henne cred, för det finns ju ett engagemang i att vilja göra liksom bra för barnet. Så att, och det tänker jag att det är fantastiskt. Ibland blir bara engagemanget till ett hinder istället, och så lägger man otroligt mycket energi på det där som sagt, som vi inte kan kontrollera.
Mm.
Mm.
Och släppa det och ha fokus på hur vill vi ha det hemma hos oss.
Mm.
Mm.
Jo, absolut. Jag tror bara att när det blir att man kanske tycker att någonting är lite så här frisläppt, säger vi, så blir man rädd som den som kanske vill ha lite mer gränsat, att det leder till att barnet kanske tycker det är tråkigt att vara hos en, och att man förlorar till den andra föräldern istället, och man vill inte vara den där tråkiga föräldern, utan ja, man vill att, men jag tror ju också på det, att det spelar ingen roll vilka gränser du har, så länge barnet känner sig tryggt och älskat, så kommer det inte välja bort dig. Det finns andra grejer som kan spelar roll i de valen i så fall ju.
Ja, absolut.
Fast, nej, men jag måste bara flika in och säga att det är ju, eller jag har i alla fall upplevt att det är väldigt jobbigt när man gör väldigt olika i hemmen. För det kan ju resultera i att något av barnen då väljer att bo mer hos den andra föräldern för att det kanske är, den får göra mer som den vill där och att det är lite slappare. Så det kan ju också ställa till det, men som sagt, man kan ju tyvärr inte påverka så mycket.
Nej.
Inte min erfarenhet.
Nej, och det har vi ju hört många gånger, just det här att när man inte har gränser, så, eller om det är på ett, liksom, det behöver inte vara att man inte har gränser egentligen, att barnet väljer att bo hos en annan förälder, utan det kan ha med att göra, ja, känslan i hemmet, det kan ha att göra med kompisar som bor närmare, och ibland har de gränser. Om det är så att det är en förälder som har väldigt liksom, strikta gränser, så kanske man väljer det andra hemmet. Samtidigt måste man ha de gränserna som man känner liksom att det här är ett föräldraskap som jag står för.
Mm.
För att ibland blir det att man släpper på gränserna i båda hemmen för att ingen vill till slut ha gränserna. För att man vill inte riskera eller känna att jag kan förlora mitt barn. Och så har barnet inga gränser.
Precis. Alltså, så länge du tror, eller så länge du är en förälder eller har gränser som får dig att känna att du gör ett bra jobb som förälder. När du känner dig som en bra förälder så utstrålar du också en viss trygghet. Och det är det barnen behöver, känna liksom den här känslan av trygghet i familjen. För om du bara gör saker och ting för att barnen ska ha det roligt och ha det bra och inte ha det tråkigt, underhålla, var i tryggheten då liksom. Du kan ha det hur kul som helst, men det kommer ju ändå saknas någonting annat i slutändan ju.
Mm. Absolut, för då vet ju inte barnet det heller liksom, för att vi har alla våra gränser, och även som förälder, trots att man kanske inte sätter dem, men till slut kommer det vara att de går över gränsen och då pang så är man där och säger till, fast man har inte sagt till på hela tiden innan, alltså så vet de inte, då behöver vi ha
formen
tydliga gränser, och sen också att den kanske inte alltid tänker att gränser ska vara så liksom hårda och fyrkantiga, för det finns så mycket mjuka gränser också som vi kan använda oss av. Där barnet vet, ja, men vad är det som förväntas av mig?
Ja, det är bra.
Ja.
Leder mig till en annan fråga som är lite, som går lite hand i hand med gränser. Jag vet inte, kanske denna här du tänkte på, Ida. Men vi är en bonusfamilj på totalt, den är lite lång nu, så att, men det går ändå snabbt. Vi är en bonusfamilj på totalt 5 familjemedlemmar och vi har levt ihop i 7 år. Och nu till problemet som berör min bonusdotter på 10 år och hennes behov av att konstant uppdatera sin biopappa, min sambo, om allt hon eller hennes mamma gör. Det kan vara med flera samtal under tiden det pågår, då den här saken hon vill uppdatera om. Bilder på både biomamma och barnet, men även bara biomamma. Jag hade förstått om det vore så att det väldigt sällan sker att dottern ringer och berättar om det roliga. Och att när hon väl hittat på något kul så vill hon dela med sig och berätta. Men denna information och uppdatering sker om allt och ingenting. Och jag får känslan av att det inte handlar så mycket om att hon gläds åt det hon berättar. Utan mer att hon vill hålla ihop sin mamma och pappa och sig som en enhet. Trots att det gått nästan 10 år sedan de gick skilda vägar. Och de hann knappt vara en familj. Hur hanterar jag vid detta? Min sambo tycker själv det är jobbigt, men vet inte hur han ska hantera det så att dottern inte blir sårad. Men sanningen är att ingen av oss varken bryr oss om eller vill veta vad biomamman gör var och varannan dag.
Mm. Och jag tänker, hur länge hade de varit tillsammans? Det här paret, styr du det?
7 år, va?
7 år som de har varit tillsammans länge. Och det tänker jag att för mig låter det då som att pappan informerar bonusmamman om det som händer, de sms'en han får, och det kanske han inte behöver göra för det första.
Smart.
Det, varför ska hon veta om de sakerna? 2 är att barnet kanske egentligen, det kan ju vara så, återigen längtan av att mina föräldrar ska vara tillsammans, och det handlar ofta inte om bonusföräldern utan att det är enklare för barnet om föräldrarna är tillsammans. För att då får de dessutom träffa föräldrarna varje dag. Men att någonstans att se liksom att barnet kanske också, att man inte är intresserad av vad ex-partner gör. Nej, det är väl kanske sällan man är intresserad av det. Men man kan ju vara intresserad av vad ens barn gör. Så att, samtidigt som man kan förstå bonusmamman att hon känner att ska jag ha det här liksom in my face varje dag, ibland flera gånger om dagen. För att det är ju faktiskt i bonusfamiljen så är den enda relationen som vi lever där vi också behöver ha en kontakt eller på något sätt ha en person involverad i mitt liv som min partner har haft en sexuell och intim relation med. Mm. Och det blir man påminn om så ofta i det här fallet.
Mm.
Så vi kan förstå att det känns för henne. Men då tänker jag att då hade man kanske ett steg ett bett partnern att jag vill inte veta.
Mm.
Ja.
Jag behöver inte ha liksom kännedom om alla de här sms'en för att det gör bara att jag reagerar.
Jag tror också att det kan vara ett stort problem att man, som, att man informerar alldeles för mycket om saker och ting. Jag vet inte riktigt varför det är så, om det är så för att bonusmamman kanske i detta fallet har velat det, eller hon har inte velat det, eller kanske råkat höra eller lyssnat när de har pratat och så, men information framkommer som egentligen inte är önskvärt många gånger, yeah. I många fall. Jag fattar inte riktigt varför.
Ja, fast jag kan förstå, i början så är det säkerligen så att man vill vara en del av sammanhanget, och det är också ett sätt att skapa någon form av kontroll, och vi behöver ju ha någon typ av kontroll, och framförallt när det är i de här relationerna där man känner att jag har inte kontroll på någonting, så försöker man skapa liksom en viss kontroll, men till slut blir det liksom att istället så mår vi dåligt av det.
Mm. Mm,
men man kan få, så att det är ju liksom många olika anledningar till att man har den här informationen. Det är så att man vill, precis som du säger, man kan vilja bli informerad, men sen brukar det komma till en punkt där man känner att nu vill jag inte ha så mycket information längre, för att man bara äter upp en, och man bara går och tänker på det, och det påverkar en, och man mår dåligt av det.
Mm.
Så att här handlar det ju om att ett, då som sagt, kanske inte behöva veta. Två är att föräldrar får ju bestämma sig för, vill jag ha de här sms'en eller inte? Och hur, om jag inte vill det, hur kan jag prata med mitt barn? För att barnet ska ju också kunna informera sin förälder. Så att den vill ju bjuda in till, nu är jag här eller nu gör vi det här. Mm. Den kanske inte alls tänker på att jag vill att mina föräldrar ska vara tillsammans. Den kanske bara gör det för att den tycker det är kul.
Mm. Ja. Ja, men jag tänker ju om, nu vet inte jag om de har dålig relation, bioföräldrarna, men annars tänker jag att han kan prata med biomamman också. Att man kanske inte behöver ha telefonen hela tiden i alla sammanhang. Jag tänker ibland är det bra för barn att lägga ifrån sig den en stund. Och, ja, om det här skulle underlätta.
Alltså, om jag kan ju säga så här. Som både bio och bonusmamma. Om man har varit i situationer där man har hittat på saker med sin familj. Och sen så då ser man den ena ungen som bara skickar bilder till sin mamma. Och den andra ungen som skickar bilder till sin pappa. Jag kan bli jättefrustrerad över det. För jag bara känner så här. Nej men hallå. Kan ni vara här och nu med oss?
Ja,
vi vill precis. Dela detta med er. Vi vill att ni är här och nu och njuter och har kul med oss. Ta foton, men berätta och uppdatera om allting sen.
Ja, precis.
Sen. Nu. Det är samma sak som under fredagsmys och så när barnen var små. Och så kunde man sitta och höra när de satt och facetimade med sin andra bioförälder i soffan. Och bara så här, men hallå. Det är liksom, jag fattar, och det är barnen, och barn menar liksom ingenting mer än att de kanske bara vill berätta att de har det kul eller bara saknar sin förälder eller någonting, önskar att de var där. Men samtidigt kan jag förstå att man som vuxen i detta fallet tycker att det är lite frustrerande att bara säga, men kan du inte bara vara här och nu, släpp nu telefonerna, ni kan ringa sen.
Yeah.
Jag tycker inte,
men här är det ju den andra föräldern som tillåter det. Och det är just det här återigen, hur kan vi kontrollera vad den andra föräldern gör?
Mm.
Nu är det ju barnet som gör, men om man säger, vi vet ju inte om föräldern tillåter att det skickas en massa sms. Som, absolut kan man ju ha en dialog med det. Att, ja, man märker att hon skickar väldigt mycket sms, kan vi liksom avgränsa det. Samtidigt som det kan vara lite svårt. Det är ju en sak när man är med barnen, för då kan man ju liksom säga, okej, nu lägger vi mobilerna för nu vill vi liksom vara här. Och man kan också sätta den här gränsen att om du ska skicka till din förälder så vill inte jag vara med på bild, jag vill inte. De gränserna kan man ju sätta, men det blir ju svårt eftersom det är i det andra hemmet.
Precis, då är det ju den föräldern i det hemmet som måste vara tydligare.
Precis.
Om den vill sätta gränser liksom.
Ja, yeah, exakt.
Den är ju också lite svår. Men också, precis. Jag tror också det kan bli svårt, nu läser jag in i det lite mer, men jag tänker också... Det står ju, det är nästan 10 år sedan de gick skilda vägar och de hann knappt vara en familj. Och jag tror också det blir lättare då att man som vuxen bara kapar de här banden lite lättare än om man har levt ihop i 10, 15, 20 år. För då har man hunnit liksom skapa en annan form av relation och en annan historia. Och då kanske det är svårt att bara klippa sånt här.
Precis.
Förstår ni vad jag menar? Mm. Men om man inte hunnit vara liksom en familj så länge så kan det vara lätt att man som förälder kanske känner att nej, men jag bryr mig inte vad hon gör. Och hon inte tänker istället att det är barnet som vill berätta.
Precis.
Ja, precis.
Och det är så, och det här blir ju, det är vi vuxna som tolkar in att barnet har en längtan efter, för att de skickar också på sin förälder. Eftersom barnet aldrig har, så den kanske inte kommer ihåg, troligtvis inte eftersom det var typ 2 år då eller 3, kommer inte kanske ihåg mamma och pappa tillsammans så mycket. Så att i barnens värld så utgår kanske inte den ifrån familjen. Utan ifrån situationen. Mm. Medan vi vuxna tänker på ett annat sätt. Så vi, ibland faktiskt så lägger vi känslorna och beteendena och anledningarna lägger vi på barnet. Det är kanske inte alls barnets andemening.
Nej.
Så att...
Men ja, det är intressant. För det är som sagt, det är väldigt mycket problematik. Men den är ju snarlik hos alla nästan.
Ja. Ja.
Väldigt, väldigt intressant.
Och som sagt, om vi skulle titta på det som du var inne på, bara som en parentes, Ida, kring det här med personliga gränser egentligen, så är det ju här som bonusmamman kan sätta sin gräns. Det här är ditt barn. Jag fattar att det kanske är svårt för dig att säga till att de inte ska smsa och vi vill inte veta. För att det man gör är ju när man säger till barnet att du behöver inte smsa nu när du är med din mamma, det är ju att jag vill inte ha... Jag vill att du inte tar kontakt när du inte är här. Den är ju lite känslig för barnet. Men att man som bonusmamma kan säga liksom att jag vill inte veta.
Till då bioföräldern.
Till
sin partner.
Ja, nej, till sin partner. Sambo. Ja, precis.
Precis.
Då ska man leva med att man inte vet vad som försiggår.
Ja.
Och då får man ha tillit till sin relation. Det är ju det här. Och det här är, för jag skulle kunna prata om länge också. Det här att faktiskt inte, att stå ut med känslan av att inte veta, att inte ha kontroll. Och här behöver man ibland välja. Vad tar mest energi? Tar det mer energi av att jag vet och allt det som det innebär att veta och se de där sms'en, höra de där sms'en, eller att inte veta? För det får man bestämma sig.
En liten input från mig bara. Jag kan ju själv uppleva att nu under våra 9 år så har allting fram tills kanske för 5 år sedan varit väldigt påfrestande och väldigt kämpigt. Och man har liksom känt att hur fan ska man klara detta här? Men just den här förlusten av kontroll, att inte veta eller att inte kunna känna att man styr 100% av sitt egna liv. Det handlar inte om att jag vill styra över min partner. Jag vill kontrollera mitt eget liv. Vem som kommer in, vem som kommer ut, vem som säger vad, vem som får min tid.
Mm.
Det ska vara mina, liksom på mina våg, inte på någon annans. Men det kan du ju inte vara, för att du måste ju släppa kontrollen lite grann. Men idag, 9 år senare, jag bara känner att jag skiter i vad du gör och inte gör och vad som händer på din telefon och på den.
Ja.
Bara låt mig vara, bara låt mig tänka på mig själv och barnen, så blir allting jättebra. Man kommer till den punkten och det är så frigörande.
Det är, jag känner så väl igen
alltså, jag
det där.
Får lite
jag,
så jag, ja, precis. När
jag var också
det.
Så i början att liksom så här, jag vill ha koll för att man liksom så här, att vad är det som händer, för att det påverkar mitt liv och hur ser kontakten ut och alla de här liksom sakerna som jag kunde hålla på med. Tills jag också, jag tror att Typ, du sa 9 år och jag ligger också någonstans, man säger ju att det tar mellan 5 och 7 år att bilda liksom, eller så, landa in i relationer och så, men det tog längre tid för mig också faktiskt. Och jag kan komma ihåg den där dagen när jag bara insåg give a fuck av allt det som händer.
Alltså, no fucks to give, liksom.
Precis, att man bara, och bara lättnaden som det blev. Liksom bara, vad har jag? Varför har jag lagt energi på det där? När jag kunde lagt energi på mig själv och att må bra och bygga relationer på det sätt som jag kunde. Och var det relationer jag inte kunde bygga, men då kan jag bygga med de som faktiskt vill. Men att liksom så här, all den där energin som jag la ner på någonting som jag inte kunde kontrollera.
Och som det är lite jag inte... synd liksom.
Precis, och det är liksom en av anledningarna till att jag verkligen brinner för det jag gör. För att någonstans så, vi behöver inte ha det så.
Mm.
Det finns andra saker att göra som faktiskt vi mår bra av.
Ja.
Som att lägga lite energi, eller lite mindre energi på de där sakerna, som att liksom ha koll på allting.
När du kommer utanför dörren, när barnen går utanför dörren, när den här måndagen kommer då de går, då är det bara så här. Ja, men sköt ditt eget nu. Låt de andra föräldrarna ta ansvar. Vi finns här för kidsen oavsett vad. Dörren är alltid öppen. Men gud vad skönt att bara släppa lite på kontrollen. Och sen kommer de på måndagen och då är det vårt ansvar på det sättet. Och då är det liksom, fokus för mig har ju blivit att få det att funka hemma. Mm. För vi är många och barnen börjar bli stora och det är mycket tankar och det är mycket önskemål och det är mycket åsikter och det är mycket skinn på näsorna. Och vi måste fokusera på det för att vi ska må bra. Sen allt annat är ju liksom sekundärt där och då. Sen får ju vi vara sekundära veckan vi inte har dem och fokusera på oss och se liksom det positiva i det, men inte veta för mycket. Jag håller med om det, att inte veta för mycket och inte bli engagerad i alldeles för mycket som jag inte behöver vara engagerad i. Det är så jävla skönt.
Ja, och vad ska jag göra med vetskapen? Vad ska jag göra med den? Mm. Alltså vad som händer i det andra hemmet, så länge vi är liksom inom gränserna så att inte barn får illa. Vad ska jag göra med det då? Men det ligger så mycket i det där utifrån att det också är många olika känslor och som sagt att det här är en person som har ett barn med en annan person än mig. Det väcker också väldigt starka känslor, så vi ska ha respekt för alla de där känslorna som väcks i en. Också att, men att ge sig själv lite kärlek och självmedkänsla, så okej, vad är det jag ska fokusera på? Varför blir den där personen i det andra hemmet så otroligt viktig?
Ja, det är intressant.
Ja, verkligen.
Det är intressant.
Jag känner att jag har inte kommit lika långt som er, men det är väldigt intressant att lyssna på vad ni säger. Jag längtar till den dagen. Jag bara,
ging och säg, nu är jag där.
Snart 3 år.
No more fucks.
Det har snart gått 7 år, så jag tänker att jag närmar mig.
Ja, och för dig kan det ju ta 7 år. Jag är lite slow starter, så jag var lite senare.
Nej, men jag är ändå slow.
Men sen beror det lite grann på hur man är som människa också. Jag är ju en person som tycker om att ha det på ett visst sätt. Alltså jag är inte så kontrollerande på det sättet att allting måste funka som jag vill. Men jag har en förmåga att hela tiden liksom, ja, men vara steget före. Vi måste förekomma problemen. Ett sorts kontrollbehov. Men jag tänker att det är detta här som kommer funka bäst för barnen. Som kommer funka bäst för vår familj. Men man orkar liksom inte förekomma problem längre. Det är ju, alltså det är ju det. Det har man släppt. Det, liksom, det får bli vad det blir. Vi har gjort vårt jobb jättebra, tycker jag. Så länge barnen vet att vi älskar dem och att de är nummer ett för oss. Det är det allra viktigaste. Liksom. Vi kan inte göra mycket mer än så. Och sen måste de andra föräldrarna göra detsamma.
Ja, och någonting som jag tänker mitt i allt detta, det är ju också, vi pratar mycket om föräldraskapet, och det vi ofta glömmer är att prata om parrelationer som är grunden i hela bonusfamiljen. Mm. Och så kommer vi in, vilket vi alltid gör i princip, att, för att det är ju här vi krockar, för man går från en dag till att vara flickvän eller pojkvän till att nästa dag kanske vara bonusförälder. Och helt plötsligt ändrar sig liksom rollerna. Och sen kommer man in i det här som också man inte har hunnit prata igenom och kanske, ja, värdegrund och vilken typ av förälder vill jag vara och så. Och så bara är man i det och så har man krockat.
Mm.
Och så tappar man kärleksrelationen för man går in och fokuserar på föräldraskapet.
Det är väldigt vanligt att man i en kärnfamilj kanske håller ihop för barnens skull. Om man vet att saker och ting är jobbigt och så känner man bara såhär, men jag orkar inte ta det där steget, vi gör det för barnen, jag vill vara med dem. Men jag har varit rätt så tydlig genom åren när man har hamnat i de svackorna där man bara känner att, vad ska vi göra? Och nästan blivit lite bekväm, så har jag fått påminna både mig själv men också Filip om att, men alltså, jag lever inte med dig för barnens skull. Funkar det mellan oss så finns det ingenting mer att hämta hos varandra. För att våra barn, även om våra barn har blivit jätteledsna om vi hade gått skilda vägar, så är det ju inte de som håller ihop oss. Och vi ska inte låta oss komma till det där vi tänker att det är barnen. För vi har ju valt varandra. Trots allting runt omkring.
Precis.
Och att man liksom påminner sig själv och varandra om det också när det blir tufft.
Och jag tänker också att det är ursäkta i det, så bara avsluta den här tanken. Vi är engagerade nu, Marina. Men jag tänker på det, i en bonusfamilj så är det egentligen, det är alltid viktigt att ta hand om sin parrelation. Men i en bonusfamilj är det faktiskt lite extra viktigt, för att barnen har också varit med om en separation tidigare.
Mm.
Så att någonstans så får man liksom så här, okej, som förälder och som bonusförälder så får man så här, okej, vi ska ta hand om vår kärleksrelation, inte bara föräldraskapet, vilket man kan göra rätt länge i en kärnfamilj. För att då tar man ju hand om sitt föräldraskap, men kanske inte är så där, ja, kärleksrelationen, det är liksom, ja, men vi är ju ändå föräldrar tillsammans. Här är det på ett annat sätt. Sen kan man ju ha gemensamma barn också, men det är inte ingången.
Nej, precis.
Men jag skulle säga det att jag tycker det är ganska häftigt just det i en bonusfamilj. Att det faktiskt är kärleken som liksom är kärnan. För att man märker att det är liksom en skillnad faktiskt. Att jag lever ihop med Sebbe för att jag på riktigt fortfarande älskar honom och tycker om han. Och det gör, som tur är. Och det gör, ja, men liksom att det har egentligen ingenting med barnen att göra. Alltså, sen är det jättebra att vi har det bra liksom med barnen och så också. Men just den känslan tycker jag är mycket starkare i bonusfamiljen än vad den var i kärnfamiljen.
Ja, och ni har ju inte heller barn tillsammans, vilket inte vi heller har.
Nej.
Och det tycker jag var lite så här ett tag när vi liksom, ja, men vi ska inte ha barn tillsammans, vad har vi då? Alltså där gick jag vilse i den, liksom man bara, vi har ju kärleken. Det är ju liksom det som bygger, det är inte liksom barnen som bygger vår relation, det är faktiskt vår gemensamma kärlek. Men jag vet att jag gick vilse i det för att liksom så här, ja, men han har ju barn med någon annan, jag hade barn med någon annan, fast vi har inte det tillsammans. Och hur vet jag då att han faktiskt älskar mig på riktigt om vi inte har barn tillsammans? Så den tanken gick jag i helt lost. Ja, jag var helt lost i den. Tills jag landade in att, ja, men gud, vi har ju faktiskt kärleken och det är den vi ska vårda och ta hand om.
Ja, där har jag med varit många gånger. Men inte längre.
Ja.
Nej.
Och det är skönt när man också, ja, precis, när man kommer ifrån den känslan.
Och känner att det kan faktiskt funka fast man inte har gemensamma barn.
Alldeles förträffligt.
Ibland kan jag känna
att ångra dig.
Tänk nu, Marina.
Tänk på vad du ska säga nu.
Stoppa mig själv där direkt. Nej, jag ångrar inte mig. Men man kan ju känna så. Gud, alltså, när den här perioden är förbi med barnen och deras liksom barndom, när de blir vuxna, det går ju så jäkla snabbt. Snart är man ju där vi har bara tonårsbarn och snart är någon utflygen. Tänker man så. Ja, då har man ju en kvar.
Ja.
Vilket också kan vara super mysigt, men sen hade det ju bara varit jag och han.
Ja, precis.
Den tanken är ju mysigt, tycker jag.
Ja. Ja.
Mm. Mm.
Men du, nu när du säger det här, för att det är någonting som också många beskriver utifrån att du nu är inne på att då finns det ett barn kvar liksom, som bor hemma.
Mm.
Men nu när de går till de andra hem, har ni samma vecka för det första?
Ja.
Ja, alla. Så att när de äldre barnen åker till sina andra föräldrar, vad händer med ert gemensamma barn då?
Hon ropar på dem ganska mycket. Hon blir superglad när hon ser sina syskon. Och det är lite som jag har sagt innan. Jag har hela tiden tänkt på hur de stora barnen kommer reagera när de lämnar oss varannan vecka efter att lilla syster kom. Men det har ju vänt till att jag tänker mer på vad lilla syster känner varannan vecka när hon blir lämnad av sina fyra syskon. Så att jag tror, alltså hon upplever ju nog, alltså hon tycker nog det är ganska skönt. Jag ser ändå ett visst lugn i henne, det är inte lika mycket stim. Alla, de är ju jättebusiga där hemma allihopa med henne. Så de har ju där roligt, men samtidigt så tror jag att hon kan tycka det är lite skönt att landa. Men när hon sen ser sina syskon, alltså då skiner hon upp som en sol.
Mm.
Så att jag tror hon föredrar att ha dem hemma, men det blir ju intressant att se nu ju äldre hon blir hur hon kommer reagera, men jag tänker mer på hennes känslor faktiskt än vad jag tänker på de stora barnen.
Ja, för det är ju så, för att hon är ju kvar och de går, och hon, just i en period liksom så här, var blir de av? För de försvinner
ju. Hon säger att de är på jobbet.
Ja.
Du håller med, du bara, jajamän.
Ja, precis.
Men då kan du hjälpa mig här, Stina. När ska jag berätta för henne att hennes syskon har liksom
andra. Ja, för jag tycker att den är, för det är så, också så kan man ju visa var bor syskonen när de inte är hos en.
Mm.
Så hon vet liksom var de blir av någonstans.
Mm.
Men, för att det är så.
När börjar jag med det? Hon är ju 2,5.
Ja, snart hade jag gjort det faktiskt.
Mm.
För att barn är också väldigt kloka.
Mm.
Mm.
Så att nu skulle redan kunna så här, när de inte är här så är de hos sin pappa eller Anna. Mamma.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja. Spräcka den här bubblan nu.
Ja.
Ja,
för det blir ju just det här att någonstans, för det här pratar vi inte heller så där jättemycket om. Vad händer med barnet som är kvar när syskon försvinner? Vad är liksom, sen blir det ju, alltså, det blir ju också någon normal vardag för dem. Men innan de är där och förstår liksom att nu är de hos den andra föräldern och då bor de där och där är det på det sättet. Och där finns de här personerna.
Ja, jo men absolut. Jag känner väl att det har ju tyngt mig rätt så mycket nu på sistone. Med att tiden går så himla snabbt och man hinner liksom inte med. Och nu måste jag verkligen börja anstränga mig lite mer och spräcka den där bubblan som jag sa. Som jag har befunnit mig och säga att de inte är på jobbet utan de är faktiskt...
Mamma har
kommit... Då kommer vi få chock.
Ja, precis. Det kanske blir den största chocken.
Ja, att de inte är på jobbet.
När de börjar fråga, vad jobbar de med?
Ja,
alla jobbar i skolan.
Saken är det att Filip jobbar ju ikväll lite mer när vi bara har Lelia, när barnen inte är hemma. Och då är det ju pappa är på jobbet. Och sen har det blivit att barnen också är på jobbet.
Ja.
Men...
Ja.
Är man inte där så är man på jobbet. Och det är en logisk förklaring för henne.
Ja, exakt. Exakt. Jag uppdaterar framöver hur det har gått.
Ja, tack för det.
Ja, men jag tror väl att det här var allt. Vi har ju flera frågor, men det hinner vi inte.
Ja.
Nej. Jag kommer gärna tillbaka, för det här var väldigt trevligt.
Ja, det får du jättegärna
fråga
göra.
Fråga Stina för var ett återkommande ämne.
Ja,
ja, gärna.
I vår podd.
Mm. Men jag vill inte avsluta riktigt än. Jag vill veta hur det kom sig att Stina skrev sin bok.
Ja, just det. Det svarar jag ju aldrig på.
Nej.
Nej, fast jag skrev den egentligen för att jag tänkte att det finns bonusmammor, bonuspappor och oavsett vad man liksom benämner sig ute i Sverige som kämpar men som kanske inte vill gå i samtal eller som inte har något stöd på något annat sätt och som sitter med de här liksom alla frågor, alla funderingar, alla känslor. Och jag hade önskat när jag var liksom ny i bonusfamiljen att det fanns mer litteratur där jag liksom så här, okej, jag är inte ensam. Så att boken är egentligen så här, den här kan jag hålla i handen. För att det är liksom att man någonstans också pratar om de här sårbara känslorna, de här liksom lite skamliga som kan vara lite så, upplevas lite fula, och där man kan omgivningen kan ha en värdering. Jag tänker att vi måste börja prata om de känslorna också. Skulden, skammen, sårbarheten.
Mm. Ja, det är jättebra. Jag har ju läst boken och jag älskar den, och jag är så tacksam. Jag är så tacksam över att den finns.
Tack. Ja, det har jag också gjort. Jag håller med dig, Ida.
Tack så mycket.
Jättetacksam. Jättebra. Och,
ja.
Tack.
Gå vilse och hitta hem i Bonusfamiljen av Stina Pettersson.
Läs den.
Den rekommenderar vi. Japp.
Absolut.
Tack så mycket.
Ja, och tack för att du ville vara med oss idag.
Tack för att jag fick hänga med er. Era
vi
lyssnare.
Är superglada för det.
Mm. Ja, vi har ju pratat massor och tiden har sprungit iväg, och det var jättekul. Ja. Jättekul att få ha det här. Så vi ser gärna att du kommer tillbaka.
Det gör jag med.
Ja.
Jättegärna. Ja.
Då säger vi så länge. Ja, tack själv. Och vi ses om ett par veckor igen idag.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej, hej.
Tack för att ni lyssnar på oss. Vi finns på Instagram och Facebook, där ni hittar oss på Bonusmorsorna-podden,
Funkismorsan, Bonusmorsan
och Bonusfamiljeforumet.